Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Välkomna tillbaka till det 44:e avsnittet av Sportklubben, LT Sportens podcast om SSK och Hockeyallsvenskan. Jag heter Jakob Sjölin och med mig idag är min kollega Anton Gustafsson. Vi har haft ett litet uppehåll som ni märkt i april, men nu är vi tillbaka med ett par silly-orienterade poddar i maj innan vi tar sommarlov inför den nya säsongen. Nu rullar vi jingeln. Välkommen Anton, hur är läget?
Tack och tack. Jo, men det är bara bra. Ingenting att klaga på.
Podden har ju som ni har märkt haft ett litet uppehåll. Vi har helt enkelt haft lite för mycket att göra med många tunga nyheter kring SSK när man har rekryterat både tränare och sportchef. Och så har vi också behövt lägga mycket tid på reportagearbetet kring förra säsongen. Och nu är vi väl i hand med det så kan vi börja podda igen. Det fanns helt enkelt inte riktigt tid i arbetsveckorna för att mäkta med det. Nu ska vi skifta fokus mot silly season, och det är inte så svårt eftersom det ramlar ner nyheter lite var och varannan dag just nu. Det är ju oftast i maj som lejonparten av övergångarna blir klara, även om de kanske presenteras senare. Vi ska återkomma till det, men jag tänkte först vi ska vidröra det arbete som vi gjorde kring förra säsongen och bara landa lite i de stora punkterna som vi tar med oss därifrån. Vi ringde ju runt till en lång rad spelare och ledare på olika positioner i klubben. Anton, när du ser vad folk säger om säsongen som varit och varför det blev som det blev, vad tar du med dig framförallt från de här tre artiklarna?
Det skulle jag väl säga är avsaknaden av en spelidé som många av spelarna som vi pratade om berörde. Det var ju nästan alla som sa ungefär samma sak. Att de upplevde att det inte fanns någon tydlig spelidé från början egentligen. Och hur överraskade det blev att det kan vara så i en väletablerad förening som SSK ändå är.
Också många som menade på att den spelidé som fanns var felanpassad för materialet man hade. Att det var väldigt SHL-inspirerat. Man tog bitar från klubbar som hade kanske andra spelare och andra förutsättningar att arbeta på. Och att det blev fel, och sen började man plocka bort bitar och då plötsligt så fanns det då så att säga ingen struktur kvar. Man kämpade mer och mer, åkte efter allt och ingenting i slutändan. Och det är ganska lätt att förstå varför spelarna, eller tillräckligt många i alla fall, tappade tron på vad man gjorde, och på så sätt så ja, men då fungerar inte kollektivet heller när tillräckligt många börjar fundera.
Nej, det är väldigt tydligt att det inte, att tränarna och sportchefen, alltså Bemström, Bosic och Samuelsson, inte var överens. För Samuelsson plockade in ett antal spelare som han trodde på, och så valde tränarna att spela på ett sätt som inte passade de spelarna. Och det känns ju som att det är antingen usel kommunikation eller att de helt enkelt inte höll med varandra om hur SSK borde spela.
Eller vad man klarade av. Och det är också intressant att det är ju så många dominobrickor som behöver falla på ett visst sätt för att det ska bli så här. Det är inte så att man kan peka på att det där var det enskilt största problemet, utan det är många saker som hakar i varandra och som ibland blir som reaktioner på tidigare beslut. Men det börjar ju någonstans med truppen, och den reaktionen som blir efter kvartsfinalförlusten, det här har vi pratat om tidigare, men det blir ännu tydligare nu när man hör spelare och ledare reflektera kring det i efterhand, att slutsatserna att man behövde bli tunga och jobbiga och fysiska efter att man åker ut i en kvartsfinal, det leder ju sen till alla de här besluten kring truppen, att Samuelsson i sin frustration blev besviken och liksom ville byta ut kärnan, Få in andra spelartyper. Och då plötsligt så gick man ifrån och inte bara bytt ut ett par utan rev ut hela liksom topphierarkin i forwardsuppsättningen. Och det blev ju för mycket för snabbt. Särskilt när man inte prickade ersättarna på något bra sätt.
Nej, verkligen. Och det var ju... Ja, det är vi som du sa pratat mycket om, men just att de ersättarna var ju, många av dem var ju chansningar på något sätt också. Att det var spelare som hade gjort en bra säsong någonsin egentligen i Hockeyallsvenskan och så tar man in dem och förväntas att de ska ersätta etablerade spelare. Och då, det är klart, om man hade lyckats med den med det trolleritricket så hade han ju blivit geniförklarad, men det var ju mycket som tyder på att det inte skulle lyckas.
Framförallt mycket som ska stämma på samma gång. Mm. Och det hade inte räckt om hälften fungerade, utan man behövde mer än så.
Ja, verkligen. Det var en hel renovering han gjorde. Men frågan är hur mycket renoveringsbehov det egentligen fanns.
Mm. Ja, och sen så rullar det på då. Det som också slår mig är hur tufft man satt när Lindberg och Smith inte fungerade som ledande spelare. Som jag har förstått den situationen så... hade de ett sätt att kommunicera som gruppen inte uppskattade. Det var en jargong som kanske inte är uppdaterad till 2022. Och min tolkning av situationen är att man kan inte skälla ut folk i ett svenskt hockeylag längre. Mm. Det funkar inte. Och särskilt inte när man själv kanske inte presterar sin absolut bästa hockey. Det ska mycket till för att man ska kunna göra det och det ska landa väl. Då behöver man verkligen städa framför egen dörr först, som det heter.
Ja, alltså enligt min erfarenhet så offentliga utskällningar och den typen av... om man tror att det ska få igång någon så det är inte på alla det funkar, och det måste man ändå ha en förståelse för. Men å andra sidan... jag pratade med några SSK också som inte såg det som ett så stort problem. Nej. Som de sa i alla fall. Så det är klart, sådana där saker fastnar ju olika mycket på olika spelare.
Exakt, det verkar ha landat olika hos olika karaktärer. Men framförallt så landar det väl återigen, tror jag, i att Samuelsson missbedömde kanske lite personligheterna i laget han har satt ihop. Mm. För han var helt övertygad om att det var spelare med den typen av, kallar det kravställan eller liksom jag tycker inte att det är rätt ord riktigt, men spelare som är så pass verbalt konfrontativa som laget behövde för att liksom, ja, pusha dem till en nivå till, och sen så blev det ändå en sån krock att både liksom spelarråd och tränare till slut sa att det här går inte, vi måste bryta. Och då har man ju hamnat snett på det någonstans på vägen.
Verkligen, att två spelare har så stor inverkan på resten av laget så att de känner sig manade att gå till tränarna och säga att det inte funkar. Och att de hamnar så långt utanför mallen, eller vad man ska säga, eller utanför hierarkin. Jag vet inte om jag någonsin har hört talas om det. Det känns väldigt märkligt.
Mm. Och sen då blir problemen att man inte har... några ledande, alltså man får flytta om de ledande spelarna, de som kommer in under säsongen, de lämnar typ som Squires, eller blir skadade som Umicevic, eller är kanske inte riktigt på den nivå som laget verkligen behövde. Mars nu blev ju också skadad, en stabil tvåvägscenter, men kanske inte den här ettan verkligen som kunde producera en poäng per match i Sverige.
Nej. Nej, de spelarna som togs in höll ju inte. Och när Umicevic spelade, han kom inte upp i den nivån. Så att, nej, det var just rekryteringsarbetet var det svårt med.
Samtidigt så måste man ju också säga att det är många spelare som kan se betydligt sämre ut än vad de är i ett otydligt system. Alltså om man som nyförvärv eller bara befintlig spelare har... vaga taktiska instruktioner, då ser man lätt passiv och dålig ut.
Mm. Det pratar Aronsson mycket om i sina citat i de artiklarna, just att offensivt så blev det mycket att man visste inte vad man skulle göra, och då körde man själv och försökte på det viset, funkar sällan, och defensivt så blev man passiv, backade av och blev bortgjord. Och det blev rätt det blev väldigt tydligt ju längre säsongen gick, kändes
det som. Det är också en sån här grej som gör att ja, man kan på sätt och vis förstå att Frölunda till exempel då tittar bortom den här säsongen för att utvärdera Nordsäter.
Mm.
Ja, han skulle ju garanterat ha sett bättre ut i ett mer strukturerat lag som många andra till exempel.
Mm.
Så det är inte så enkelt heller som att säga att ja, men nyförvärven dög inte. Det, kan, det är liksom hela allting sammankokat som inte fungerade.
Mm.
Och tittar man sen på hur det vände så är det ganska tydligt att laget behövde ett nytt ledarskap och för man hade tappat tron på Bosic och Bemström. Ökvist säger det rakt ut att de hade tappat omklädningsrummet.
Mm.
Och det hade förmodligen inte gått att lösa ett kval om man inte gjort några förändringar. Så det var liksom nödvändigt till slut. Och SSK hade ju undersökt det ganska länge. Sen, man kan inte säga att det blev ett superlyft spelmässigt under grundserien. Men laget blev också betydligt sämre allt eftersom.
Mm.
Man missar att förstärka på deadline-dagen. Får skador på många positioner men framförallt centrar. Så till slut står man ju med ett ganska blekt lag om man jämför med, alltså det var till och med sämre än när Holmberg tog över.
Ja.
Så med de förutsättningarna att vinna den där matchserien, det är ju bra gjort.
Verkligen.
Och det ska de ha en eloge för.
Ja.
Sen hur det såg ut. Ja, det kanske inte var det vackraste, men det spelar egentligen inte någon större roll.
Nej, just det att spela någon slags rolig vägvinnande hockey. Eller vägvinnande var det nu eftersom de klarade sig kvar. Men just att de skulle spela någon härlig hockey, det var nog ingen som brydde sig om när det hade gått så långt.
Det händer en hel del grejer även runt nye sportchefen Emil Georgsson. Han har börjat ganska, ja, vad ska man säga, stora sopkvasten är ute.
Ja, verkligen. Och som jag var inne på, det är ju ett, det är tuffa beslut. Som du sa, det är svårt då, som Samuelsson ändå gjorde, rev ut ett helt lag och skulle bygga ett nytt. Det är det Georgsson också försöker sig på nu, vad det verkar.
Ja, skillnaden är väl att nu gör man det av nöd tvungen.
Ja.
Medans SSK gjorde det förra säsongen från en relativt sett stark position.
Mm. Jo, precis.
Vi kan väl ta det lite i kronologisk ordning, det som har hänt då efter att Magnus Bogren blev tränare och Emil Georgsson ny sportchef. Det första som blev klart var att Nikita Tolopil förlängde sitt kontrakt med ett år. Vad tänker vi om det?
Nu sitter man ju med både Bergvik och Tolopil på kontrakt. Och för mig är ju det en ganska stor chansning. Tolopil hade ett otroligt bra kval och avslutning på säsongen. Som man aldrig kan ta ifrån honom. Han presterade otroligt bra och var A och O för att SSK skulle klara det där. Han vann ju de två första matcherna själv, och det var det som la grunden till att de skulle lösa det där. Men har han kvaliteten för att hålla en hel säsong för att SSK ska kunna nå topp 6, som nu är målet? Det är jag mycket tveksam till fortfarande. Jag var det en peakinsats av honom, eller var det den nya nivån som Tolopil kommer att hålla? Jag är väldigt tveksam på om det är så.
Mm. Man får ändå ha med sig att vi pratar om en ung målvakt som inte ens åt vettigt på träningsdagar när han kom till Sverige.
Mm.
Så han hade ju en ganska svag position att börja från när han skulle konkurrera Hockeyallsvenskan. Plus att vi såg hur virrigt försvaret var förra säsongen. Det påverkade båda målvakterna. Där hamnar man ju alltid i en hönan eller ägget diskussion.
Mm.
Men samtidigt så fick man en utveckling på Tolopilo till slut. Och om det inte var det man värvade honom för att få se, så vet jag inte vad man hoppades på. Alltså, trodde man att han skulle vara färdig från början, så var det ju supermärklig analys. Och i det perspektivet så jag förstår att man ändå vill förlänga. Sen hade det kanske varit...
Förlängningen i sig tycker jag inte är fel. Men att stå med samma målvaktspar som stod när laget sjönk till botten som en sten.
Ja, det känns ju inte supertryggt.
Nej.
Det kan man inte göra. För det är svårt att bortse från de där första 4-5 månaderna också.
Mm.
Samtidigt så finns det väl säkert en begränsad kassa för hur många man kan köpa ut. Och som jag har förstått det nu så är Tolopilo en första målvakt med det kontraktet han har nu. Och ska man byta reservmålvakt för någon som kommer spela runt 15 matcher? Jag tycker inte att det är värt det riktigt egentligen.
Nej, då hade väl jag kanske inte förlängt med Tolopilo i sådana fall och hittat en riktig etta på något sätt.
Det är väl det i sådana fall. Ja, liten chansning. Det blir upp till bevis för honom.
Verkligen superstor press på Tolopilo nu.
Ja, verkligen.
Alltså, när han fick den där piken då i kvalet så kom han ju från ingenting. Det var ingen som förväntade sig att han skulle göra det. Folk förväntar sig inte bara att han ska vara bra. Han måste vara bra.
Det var lite chockerande att han kunde hitta den nivån. För det var ju fast inga tecken på det i slutet av januari.
Nej. Men ja, det är en helt annan press på honom nu. Han kom inte som någon underdog nu. Nej. Nu har han... Ja, han bär hela SSK på sina axlar igen. Mm. Fast under en hel säsong nu.
Ja, han behöver kunna göra det över 30 matcher. Ja. 35 till och med.
Mm.
Framför honom så har det hänt en del i försvaret. Albin Karlsson är presenterad och klar från Timrå. 2-årskontrakt. En vänsterfattad tvåvägsback. Som ändå gjorde en hel del poäng när han spelade med Jonathan Dahlén och kompani i Hockeyallsvenskan. Hur känner du för det tillskottet?
Jag tycker det är en kanonvärvning utifrån sett. Jag tycker att det är lite av en statement-värvning från Georgsson. Visst, strul i säsongen i SHL beroende på en massa olika saker. Det var covid-skada, han fick barn där också tror jag som gjorde att han inte kunde spela så många matcher som han kanske gjort. Plus ett par toppvärvningar av Timrå som tryckte ner honom i hierarkin lite. Men det är ju en spelare.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Som uppenbarligen håller hög hockeyallsvensk klass när han är som bäst. Och en spelare som jag tror att ganska många hockeyallsvenska, eller som jag har hört i alla fall, att många hockeyallsvenska lag var nyfikna på. Så att Georgsson lyckas lösa den, ja, jag tror det var en viktig signal till, ja, till både liksom SSK-supportrar och allt möjligt och andra lag i hockeyallsvenskan att SSK inte, ja, att SSK kommer vara att räkna med.
Man får väl se någon som är ganska rak ersättare till Hjelm.
Mm, ja, men verkligen. Men kanske lite piggare och bättre skulle jag säga.
På backsidan i övrigt så ska också Daniel Norbe vara på väg in. Han spelar ju för HV nu. Det är väl tveksamt om vi får se någon presenteras för den hockeyallsvenska finalen är klar. Men enligt uppgifter, jag tror att det var Expressen som var först med det, så ska han på gång in till Södertälje. Och det där är också en riktigt bra värvning tror jag. Har ju kanske haft lite tuffare år nu i Björklöven och HV.
Mm, ja, men absolut. Den spelare som jag inte har jättebra koll på, faktiskt.
Jag var ju tillbaka på hockeyplustiden, men då när vi hade mera samarbeten tvärs över redaktionerna i Bonnier News så minns jag att Adam Johansson som är på Expressen nu, han hade en förkärlek för just Norbe när vi skulle göra sådana här 50 bästa spelarna rankingar runt jul och argumenterade hårt för att han var en av de bästa, om inte den bästa backen i Hockeyallsvenskan. Och det fanns ju en period när han var på den nivån, framförallt sin sista säsong i Karlskrona. Och kan han hitta det spelet igen, då har ju SSK gjort en klassvärvning som jag tror smäller högre nästan än Karlsson.
Ja.
Riktigt bra.
Ja, HV plockade ju lite vad de ville och tog Norrby av en anledning. Ja. Så att det är ju en spelare som de trodde skulle kunna vara bra i ett topplag i Hockeyallsvenskan.
Ja, och för 2 år sedan i Björklöven, då hamnade han ju i ett lag med, det känns som de hade 17 000 backar på laguppställningen ett tag.
Mm.
Så det var också svårt att kanske få de offensiva minuter man behöver producera där, men det är ju absolut en spelare som skulle kunna styra ett powerplay för Södertälje till exempel.
Ja.
klart på centersidan är Jakob Jerselius. Fjärde center, det kommer väl inte spraka om honom, men det är inte meningen.
Nej, precis. Som Georgsson uttryckte, han vill ha stabila centrar. Och där ska väl Bichelius vara en sån. En hårt jobbande center som han vill matcha mot motståndarnas bästa spelare, som kan stänga ner och flytta pucken uppåt helt enkelt. Och en spelare som accepterar den rollen framförallt.
Mm. Liten... ja, men jag ska inte säga varningsflagg, men en liten svaghet är ju att han inte vinner särskilt mycket i cirklarna.
Nej, då är det ju svårt att flytta pucken uppåt om han förlorar defensiva teckningar.
Kommer åtminstone få börja med lite färre teckningar eller puckar än genomsnittet.
Mm.
Så där behöver han nog hitta någon form av förbättring. Jag kan tänka mig till exempel, det finns ju tränare i klubben som typ Stefan Grån som är bra på vara lite lurig i cirkeln. Så att det finns nog sätt att jobba med det, men det känns ju som en ganska lik ersättare till Aronsson som bara är några år yngre i karriären, och det tror jag också är en viktig faktor. Mm. Aronsson har ju hunnit skriva några fler kontrakt och med det också naturligt hunnit gå upp lite mer i lön. Så här gör SSK nog en liten besparing och föryngrar. Det tror jag inte är oviktigt.
Nej, och en spelare som Georgsson vet vad han får ut, de känner varandra. Det känns, innan jag har sett honom så känns det klokt.
Mm. Ja, det ska man också veta att så fjärde linan har ju en viktig roll i ett lag såklart. Särskilt om de matchas mot toppformationer som Bichelius gjorde när han var i Oskarshamn. Han spelade med Oskar Pettersson bland annat mot Södertäljes bästa spelare i kvartsfinalen där.
Västervik.
Ja, exakt. Ja. Men samtidigt är det inte fjärde center som ett lagbygge står och faller med.
Nej precis. Och det är väl därför man gör bedömningen att man kan kanske spara in lite där.
För att lägga mer av budgeten högt upp i laget. Och det är ju helt rätt tycker jag.
Mm.
Man behöver mer spets där. Det var ju där på de ledande positionerna det fallerade i år framförallt.
Ja, man köpte in rätt många fjärde formationsspelare. Känns det som. Mm. Eller tog in.
Mm. Ja, Filip Engsund ska också vara klar, men inte presenterad. Den kommer från Djurgården. En tvåvägscenter som varit hyfsat stabil offensivt i Hockeyallsvenskan, men inte alls producerat lika mycket med Oskarshamn och Djurgården i SHL.
Nej, precis. Evelyn, det känns väl som en tredje center då kanske. Någon som är snäppet bättre än Bichelius offensivt och sådär.
Alltså jag är inte säker på att det nödvändigtvis är en tredje center. För jag tänker så här att som jag har förstått det på Georgsson, så vill han ha en tredje kedja som kan vara bra i båda riktningarna. Jag har svårt att rita in någon av Sjöberg och Passage i en tredje kedja med den arbetsbeskrivningen. Det känns som renodlad offensiva spelare.
Mm.
Och de behöver till exempel då en bra defensiv center som kan göra mycket grov jobb och städa och så. Skulle du kunna se Engsund med de två till exempel?
Mm. Ja, det låter ganska hoppingivande. Den kedjan känns stark rent spontant.
Mm. Men det är ju inte bara så att spelare kommer till SSK. Framförallt har det handlat om att göra plats i truppen nu. Och det kunde man ju ana när man såg hur många kontrakt som fanns. Jag tror att vi hade om 15 eller så. 16 kanske till och med Tolopilos när Georgsson tog över. Och det gick ju att ana att SSK skulle behöva komma ur en del avtal. Och det blir nog nästan fler än vad jag trodde att man hade råd med. Nu är inte särskilt mycket klart än, mer än att Anderberg, som vi hade uppgifter om, hade ett avtal för nästa säsong, inte blir kvar. Nordsäter värvas av Frölunda. Där får SSK en fast ersättning för att han går till SHL. Men sen så tidigare i veckan här så kom Expressen också med uppgifter som vi hade också nått så på annat håll, om att Olsson, Harju, Gustav Willman Borvik kommer att få se sig om efter nya klubbar.
Mm.
Det finns även rykten om att Erik Ullman och Rasmus Kailainen kan behöva göra det med.
Ja.
Men det är inte, det är inga bekräftade uppgifter än så länge.
Nej.
Det är rätt många spelare. Det blir inte så mycket kvar i hierarkin här.
Nej, verkligen. Det är som du sa, stora sopkvasten. Men om vi börjar med Anderberg, hur kan det vara så att vi först nås av uppgifter att han blir kvar, men sen försvinner? Hade vi helt enkelt dåliga uppgiftslämnare, eller har det hänt någonting där, tror du?
Som jag har förstått det, så fanns det ett avtal för nästa säsong, men det var inte presenterat än. Och sen så väljer Georgsson att gå en annan riktning.
Mm.
Och därför blir det den här vad ska man säga, förvirringen.
Ja, precis. Surt för Anderberg att tro att han har det på det torra och sen...
Samtidigt, han är ju en etablerad hockeysvensk spelare. Han kommer hitta ett nytt jobb. Det är jag ganska säker på. Det handlar egentligen inte om att han är för dålig, utan det handlar om att matcha rätt roll.
Mm.
Och där fanns det inte rätt utrymme för Anderberg, och då kanske det är lika bra för honom att spela en annan klubb som kan ge rätt roll och den roll han vill ha. SSK såg honom mer som en defensiv back, och han vill själv kanske ha mer offensivt inriktad roll. Spelade i första backpar mycket i år och var inte den rollen som man såg sig behöva Anderberg. Och man har redan Malmström som fyller den typen av funktion i laget, så då tittar man på andra kanske mer offensivt riktade alternativ.
Mm.
Och ja, vi får väl se. Men vad tänker du om att Olsson och Harju, som väver som ett radarpar, nu verkar försvinna, och att man gör sig av med Gustav Wilman Borvik då, bästa målskytten från säsongen som gick?
Ja, om vi börjar med barndomskompisarna Olsson och Harju, så är det ju...
Harju var ju din påläggskalv under kvalet.
Verkligen, jag tyckte alltså, han hade ju en otroligt tuff start i SSK med... Det var både sjukdomar och skador, och sen en till skada när han fick någon käkfraktur eller vad det var. Så han hade ju en väldigt tuff början i SSK. Men jag tycker att när han kom tillbaka i slutet av säsongen och i kvalet, så såg han väldigt bra ut. Sen kom inte poängen, och det fattar ju att det var ett mål på hela säsongen, eller vad det blev, är ju såklart... inte bra nog på något sätt. Men jag tycker att i spelet så såg han rätt intressant ut i kvalet. Och han fick en roll som han fyllde ganska bra. Han använde sin storlek på ett bra sätt och skapade faktiskt en del chanser.
Mm.
Så jag tyckte synd att han inte fick mer poäng på tavlan, så att säga.
Mm.
Men det är klart att det är också samtidigt svårt att argumentera för att han ska få vara kvar, med tanke på hur svag statistisk säsong han ändå gjorde.
Det är också så att de här spelarna hamnar lite i limbo. Om vi utgår från att Sjöberg och Pasic har roller i det här laget, topp 6 spelare. Okej, vad finns kvar då? Två forwardsplatser i topp 6. Är Harju bra nog för det?
Nej, det har han ju inte visat.
Inte om laget ska bli bättre.
Nej.
Och är han till starkt defensivt, eller vill ta en defensiv roll för att spela i en botten 6?
Det är ju frågan.
Exakt, han känns som att han ser sig som en powerplay-spelare och gjorde mycket mål där i Tingsryd och sådär. Det är den typen av hockeyspelare han vill vara. Och då känns det som att det är rätt fullt i Södertälje.
Ja, nej men absolut. Och det är väl nästan lite samma med Olsson.
Mm.
Även om Olsson kanske presterade lite bättre över tid.
Det gjorde han, och fick vara lite mer skadefri fram tills han bröt nyckelbenet. Mm. Men det är samma där. Kanske inte tillräckligt bra än för att leda en topp 6-klubb.
Nej.
Offensivt i en topp 2-kedja, och hade väl ändå en del defensiva brister, så för att man ska kunna trycka in honom som en jättestabil tvåvägscenter i tredje kedjan.
Nej, absolut inte klockren i det defensiva arbetet.
Så då hamnar man liksom mitt emellan, och det är ju samma för Gustav Wilman Borg, tycker jag också, att det fattas en del i liksom det totala offensiva spelet i passningsspel och split vision och sådär. Men han hade ju sin arbetskapacitet och sin förmåga att nå sig upp mål och så, som kan vara väldigt värdefullt, särskilt i ett lag som kontrar mycket till exempel.
Ja. Nej, men han känns ju verkligen som en utpräglad kontringsspelare på ett sätt som SSK kanske inte vill vara. Och hans defensiva brister blir också, som du var inne på innan, alldeles för stora för att vara i en tredje eller fjärde kedja, där han kanske rent kvalitetsmässigt hör hemma.
Ja, får se vad som händer där. Vi spelar in det här på vad är det för dag? Det är tisdag. Och det kan ju dyka upp saker mellan att vi trycker på rekord och att podden kommer ut. Så det får ni överseende med. En sak som man kan flagga för är ju att Emil Gerson, när jag pratade med honom tidigare idag, så bekräftade han att man för diskussioner med Kristoffer Liljevalls agent om en återkomst. Och det där är intressant. Han skulle då alltså vara en av tre topp nio centrar, eller vad man ska säga.
Mm.
Hur ser du på det?
Det är ju en jätteintressant spelare på många sätt. Om vi börjar med de negativa sakerna, så är det ju att han hade ganska stora skadeproblem förra säsongen. Med fotledsfraktur var det, va? Mm. Och redan när han spelade SSK så hade han ju problem med vissa krämpor med ljumskar och allt vad det var. Så att det är klart att, och han blir ju inte yngre direkt. Så att där finns det ju en varningsflagg. Men å andra sidan, skulle SSK kunna plocka en SHL-spelare som var helt liksom super fit for fight? Det är väl tveksamt. Och sen de positiva sakerna som kanske överväger då, är det att en populär spelare i SSK gjorde det bra här sist. Enorma ledaregenskaper, han har nästan alltid ett C eller ett A i alla lag han har varit i. Känner Bogren, känner SSK, så att det är jätteintressant spelare att få tillbaka, tror jag.
Ledarskapet är det stora plusset.
Mm.
Där skulle han kunna vara ovärderlig för Södertälje, som var i ett skriande behov av just ledarskap i fjol när det gick tungt. Mm. Det fanns ju ingen riktigt som var den här självklara centralgestalten, vilket också visar sig när man byter kapten under säsongen.
Mm.
Då har man ju inte hittat rätt riktigt där.
Nej, verkligen.
Sen det andra är ju att han, när han var assist, så gjorde han ju sina medspelare bättre. Han hade ju stor del i att man hade så pass poängstarka spelare under ett par säsonger som Dyk, Meyer, Olesen, Blomstrand. Det var ju kanske, ja, inte enbart det såklart, men till stor del beroende på hur Liljevall spelade mellan de ytterforwardsparen.
Ja, absolut.
Sen liksom för att addera till det här, ja, det finns som sagt en del varningsflaggor. Bland annat så såg man ju hur hans produktion sjönk i Hockeyallsvenskan under de tre sista säsongerna där, 34, 28, 22. Fortsätter det där, så kanske han inte riktigt kan leverera på en nivå som är tillräcklig. Men Georgsson, han verkar tro att Liljevall kan ha 30 poäng till i sig. Och när jag har 25-30, det räcker ju gott och väl för en tredje center. Mm. Men det behöver vara det också, det kan inte bli 15, då börjar det bli problem.
Ja, men precis. Och det är ju, det har ju mycket med han måste hålla sig frisk och fräsch och sådär. Och det är ju, ja, det är ju både man måste ha lite flyt med sådana saker. Mm. Men det handlar ju också om att han får en ordentlig sommar nu. Och kommer liksom sugen och vältränad till sommaren också. Så att han inte är liksom på alldeles för låg nivå.
Mm. Men jämför man med förra årets trupp, så skulle det vara en stor uppgradering.
Ja, absolut.
Och tänker man att det är på kort sikt, så kan SSK få ett eller två riktigt bra år av Liljevall och få hjälp att liksom vända på utvecklingen, så är det man behöver ju kanske inte mer heller. Då är det perfekt.
Mm.
Ja, nej, men spännande att se om man återvänder. Det är ju som sagt en supporterfavorit också.
Verkligen, han var ju poppis här.
Maj blir en spännande månad. Vi kommer fortsätta följa det, och jag hoppas att vi kan skicka ut ungefär en podd i veckan i maj innan vi tar sommarlov. Kan avslöja att vi har Emil Georgsson på gång som gäst till podden, antingen nästa vecka eller veckan efter det. Så håll utkik efter det i era kanaler. Så tackar till dig, Anton, som var med idag, och tack till er som har lyssnat. Och vi säger på återhörande. Ha det fint. Hej!
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Var du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.